Då hälsar jag välkomna till ännu ett avsnitt av succépodcasten Bend It Like Bentner. Du kan precis som vanligt lyssna på oss på YouTube, på iTunes eller bara på treperspektiv.com där vi även bloggar hyfsat frekvent ändå, så det kan vara värt att kika in där lite då och då. Med mig idag har jag faktiskt bara Hannes Ferdin som ska finnas någonstans i Örebros utkanter.
Jag sitter här i dunkla ljuset från lampan utanför och det känns ovant men samtidigt bekvämt att vi är välkomna till podden av dig och inte Simon som det brukar vara.
Ja, som ni hör så är det lite annorlunda idag. Det är nämligen så att Simon Paulsson som brukar leda det här programmet är inte med oss, utan det är jag, Måns Karlsson, som kör. Jag brukar vara med annars, men då som vanlig dödlig så att säga och inte som den ärade programledaren. Men så är det idag i alla fall.
Och, ja, men vi ska väl skapa något bra ändå, så.
Ja, det finns ju en risk att den så kallade strukturen försvinner med Simon, eller så blir det precis tvärtom. Får vi se under kommande halvtimmen helt enkelt.
Jag har en känsla av att det blir strukturens intågning istället.
Ja, men då gör vi så här att vi hoppar direkt in i kvällens första ämne. Och det är nämligen Confederations Cup som ju ska gå av stat. Semifinalen ska dra igång ikväll helt enkelt. Och där har vi ju en ganska intressant start med Brasilien, Uruguay och följt av Spanien, Italien då i morgon torsdag. Och ja, vad säger du om turneringen hittills till att börja med, Hannes?
Ett ord, målrikt. Det har varit otroligt mycket mål. Och det har ju inte bara att göra med att Haiti var en av deltagarna. Utan det har varit sjukt mycket mål i de andra matcherna också. Vi talar om 3-0 Brasilien-Japan, 4-3 Italien-Japan, 4-2 Brasilien-Italien. Och 3-0 Spanien-Nigeria. Och det har varit målrikt. Och för att citera en viss Erik Almed, det har varit en positiv fotboll.
Ja. Och som vi var inne på lite grann förra veckan också, då har ju framförallt varit väldigt många snygga mål också med ett par härliga frisparkar. Och Neymar har ju gjort ett varsitt riktigt snyggt mål i varje match hittills. Ja. Och får se om det kan fortsätta ikväll då mot Uruguay. Uruguay som ju har smugit med lite grann bakom Spanien och Brasilien får man säga hittills.
Ja, jag har ju bara sett deras match från Spanien, premiärmatchen där de var direkt bleka. Suárez var väl en av de sämsta på plan, men ändå var det han som gjorde det väldigt snygga reduceringsmålet. Att de ens var nära att hota på slutet mot Spanien var ju ändå för att spanjorerna inte gick för att göra det där 3-0-målet direkt. Så, men jag förväntar mer av Uruguay och mot Brasilien så tror jag att allting kan hända. De har ju helt klart potentialen i laget att kunna skrälla den här matchen, även om Brasilien har sett snuskigt starka ut i gruppspelet. De körde ju exempelvis över Italien i sista gruppspelsmatchen med 4-2. En match som jag trodde skulle bli väldigt igen.
Ja, och det som är lite skrämmande för Uruguay är att man såg ju både mot Spanien i slutet av matchen och mot Nigeria hur mycket Diego Forlán fortfarande betyder. Han platsade inte mot Spanien, fick hoppa in. Och det var ju då de kom in i matchen helt enkelt. Sen gjorde han bra insats mot Nigeria också och avgjorde ju i början av andra halvlek där. Och det är väl kanske inte riktigt ett styrkebesked. Visst, Forlán är ju fortfarande en klassspelare. Och han skulle naturligtvis gå in i ett svenskt landslag. Det är inte någonting nedtryckande mot Uruguay så. Men de vill ju vara en etablerad världsnation numera. Och då känns det som att det är lite minuspoäng för dem. Att det fortfarande inte funkar mellan Suárez och Cavani. Och Cavani är återigen en väldigt svag turnering i landslaget. Även om han såg hyfsat pigg ut stundtals mot Nigeria. Så är det ju inte alls på den nivån han presterar i Napoli. Och det är fortfarande Forlán som driver det här laget lite grann. Och det tycker jag ändå är ett svaghetstecken för Uruguay som ändå som sagt vill etablera sig bland de riktigt stora länderna i världen nu.
Ja, att Cavani inte gjort mål på hela gruppspelet är ju direkt svagt faktiskt.
Ja, om vi kan jämföra med Suárez som i och för sig gjorde 2 då mot Tahiti. Men han har inte heller varit speciellt bra, men han har gjort 3 mål på 3 matcher. Och det är någonstans där de måste ligga på de här storstjärnorna om man ska kunna gå hela vägen.
Sen en anfallare som du inte nämnde men som faktiskt är väldigt intressant och absolut skulle kunna peta Cavani med tanke på hans sviktande form är Abel Hernández som gjorde 4 mål förvisso mot Tahiti men trots allt 4 mål och Han har ju faktiskt haft ett så fin form under våren i Serie A efter att ha kommit tillbaka från skadan. Och jag skulle vilja se honom på topp med Suarez. Det skulle kunna vara intressant, tror jag.
Sen är ju dock frågan om Tabárez vågar peta Cavani i en sån här match mot Brasilien.
Ja, vi vet ju alla vad Cavani kan, ja. Så det är ju...
Och det känns som att de behöver ha tillgång till alla spetsspelare de kan om de ska kunna rubba Brasilien.
Mm.
För jag hörde någonstans under senaste matchen att de har på senaste 50 åren förlorat en hemmamatch, eller hur det nu var, Brasilien. Och det var mot Peru i de kvalmatch som hade förlorat med 3-1. Vilket är ett helt otroligt facit. Så att det krävs något alldeles extra om Uruguay ska kunna ha en chans att besegra detta storlag i Brasilien. Som jag har något verkligen stort på gång nu. Det har man ju märkt. De liksom spelar ut Italien fullständigt egentligen så länge de ville. Så länge de var intresserade. Och har ju ett väldigt intressant lag just nu helt enkelt. Så,
ja, det. Men jag tror att det kommer bli en väldigt jämn match. Jag tror inte att Uruguay kommer vika ner sig spelmässigt på samma sätt som man gjorde mot Spanien i första matchen.
Mm.
Även om Brasilien rimligtvis bör hålla i taktpinnen i matchen.
Ja, och sen är det ju också så, även om man kanske inte kan dra det för långt, men i och med att vi har Brasilien och Uruguay i den här semifinalen och Spanien, Italien i nästa, så har vi ändå två riktiga rivalmöten. Det är ändå två, det kanske är fel att kalla det derbyn, men i och med att det är två sydamerikanska lag mot två europeiska lag, så får vi ju lite derbykaraktär på matcherna, och då vet vi ju att det brukar vara extra svårtippat då, helt enkelt.
Mm.
Så vi kanske ska glida in lite grann på den andra matchen då, helt enkelt. Den mellan,
det tycker jag.
Ja, den mellan Spanien och Italien då. Och det är väl ganska svårt att inte imponeras över vad Spanien har gjort i den här turneringen, eller vad säger du?
Ja, jag kanske inte sträcker mig lika långt som SVDs kära kommentatorspar som under hela matchen sitter och spyr ut hyllningar. Men det är klart att Spanien var helt fenomenala, men det är ju för sig ingen nyhet. Så jag får lov att säga att jag sitter ju inte och blir chockad i tv-soffan. Deras 10-0-seger mot Tahiti var ju faktiskt en plåga att se, av medlidande för Tahiti. Men det känns ju som att Spanien, om man ser matcherna mot Uruguay och Nigeria, vinner med 2-1 och 3-0, men de har ju så mycket mer att ge siffrmässigt. De vinner egentligen med så mycket de själva vill vinna.
Ja, och det som också imponerar, vi pratade om det lite grann före på den här, så denna bredden de har just nu i Spanien. Jag tror inte vi har sett ett landslag som har så många världsspelare som Spanien har. Deras bänk är ju mer eller mindre bara världsspelare. Alltså det mest anonyma de har i truppen är väl, jag skulle tänka mig att det är Nacho Monreal som spelar i Arsenal. Det är liksom den nivån det ligger på. Vilket ju är helt absurt nästan. Deras centrala mittfält skulle kunna vara, de har säkert 10-12 man som skulle kunna gå in och vara med och spela i en VM-final och göra det väldigt bra. En sån som Arteta pratar om lite grann som inte platsar i truppen. Xabi Alonso finns inte med på grund av skada. Sån som Javi Martinez sitter på väldigt fast på bänken också. Vilket ju är helt absurt egentligen. Så det är ju den bredden de har. Vem som helst kan göra mål. Vi ser mot Nigeria. Då går Jordi Alba in och gör två mål. Vänsterback som är längst upp får en passning.
Halv offensivet.
Ja, det är han ju. Han får ändå en passning från David Villa som är nere i eget straffområde och slår passningen till en ytterback. Vilket är ju... Man kände ju efter VM 2010 att det här spanska laget kanske hade nått sin topp. Men efter att ha sett dem i EM 2012 när de var som bäst i finalen där exempelvis, och hur de har spelat i Confederations Cup, så känns det som att Spanien bara blir mer och mer överlägsna helt enkelt. Och nu har ju Italien ändå gjort det bra. Tog sig till en final och har visat här att de fortfarande är ett klasslag. Men det känns ju som att de ändå är inne i en liten generationsväxling som inte riktigt är klar än.
Det känns framförallt som att deras försvar skulle haverera totalt nu under den här Confederations Cup. Det är ju, vi talar om Italien som, nu sitter jag inte på några exakta siffror, men jag kan ju säga att det är väldigt sällsynt att de snittar mer än ett insläppt mål per match i sann italiensk anda.
Nu snittar de nästan 3 insläppta per match.
Precis, och du var inne på generationsskifte. Jag skulle vilja säga att det stämmer till viss del, men samtidigt så den trupp de har nu är väl mer eller mindre ganska ihopspelad under de senaste 2 åren. Och de har ett stabilt lag och De ska vara så mycket bättre än att släppa in 8 mål på 3 matcher. Mm. Det är faktiskt alldeles för dåligt för det här italienska laget.
Ja, det håller jag med. Det jag menar var att det här laget de har nu är ju inte, har inte nått sin topp ännu. Det var lite så.
Nej,
jag
absolut,
menar.
Alltså,
de
är absolut
inte. De har genomfört generationsväxling, de är inte riktigt framme än. Och det kanske är lagom till EM 2016, kanske det här laget har sin topp. Det är kanske då de kan vara med och verkligen slåss om ett mästerskapstitel igen. Jag tror inte de kommer vara med till exempel i VM nästa år redan. Då är de inte färdiga. Det var lite så jag menade. Han har ju
problemet med...
rätt att det är till stor del samma trupp som spelade i exempel i EM i 2012 då, såklart.
Mm. Problemet med det här italienska landslaget som jag ser är att de saknar direkta världsstjärnor. Mm. Visst, de har Buffon, de har Pirlo, de har Balotelli, men de har ingen, ska säga, Xavi. De har ingen Casillas, även om Buffon mycket väl kan jämföras med honom. Men ja, de har inga Messi, Cristiano Ronaldo-typer. De saknar riktiga världsstjärnor.
Och ingen av de här talangerna som är på väg upp har väl potentialen att bli riktiga världsstjärnor heller. Eller har jag fel där? Du som följer Serie A lite bättre än vad jag gör.
Balotelli har ju potentialen. Vi ska komma ihåg att han fortfarande är väldigt ung. Mm. Han är ju född så sent som 90. Mm. Jag är rätt säker på. El Shaarawy har ju stor potential, men det ryktas ju om att han ska till klubbar som City och Real, och det är något som jag inte tror kommer gynna hans utveckling. Men det finns mycket potential i det egentliga landslaget, men om vi kollar nu inför semifinalen så är jag faktiskt ganska oroad. Framförallt med tanke på försvarsspelet, men även på att Balotelli, som troligen är Italiens största hot framåt, speciellt till match mot Spanien, han kommer att missa det resterande turneringen på grund av skada.
Otroligt tungt bakslag.
Ja, väldigt tungt. Mm. Tillsammans med honom så saknas även Abate. Det kanske snarare är en befrielse med tanke på hur svag han har varit så här långt i turneringen. Mm. Så det ser tufft ut för Italien. Men Spanien har ju, ska vi komma ihåg, även de oroligheter på skadefronten. Dock så, där är Soldado Fabrias som troligen kommer missa matchen. Men de har ju däremot spelare som du var inne på som kan gå in och täcka upp.
Ja, de ersätter väl Fabregas och Soldado med Torres och kan tänka oss Mata eller Silva kanske.
Möjligen Villa kan gå in där. Kanske Jesus Navas.
Kanske Jesus Navas. Det är inga dåliga spelare direkt.
Nej, de kan även slänga upp Iniesta i anfall och ta in Javi Martinez på mittfältet. De har lite möjligheter om man ser.
Ganska många. Men ska vi gå in lite mer närmare kring våra bästa vänner som brukar använda här i podden, nämligen procentsatserna. Vad tror vi om Brasilien och Uruguay till att börja med? Ger vi Uruguay någon chans?
Ja, chansen är ju små. Men jag säger 85-15 till Brasilien. Mm.
Ja, det är väl någonstans där man landar. Brasilien har ju sett väldigt bra ut. Och har ju Uruguay, de här spetsspelarna, som kanske inte så många andra lag har i världen. Men jag sa Ares Cavani, Forlan till viss del. Så att jag ser 80-20 i alla fall till Brasilien.
Vi ska dessutom komma ihåg att Brasilien de senaste 2 VM-turneringarna har ju gått som tåget fram till kvartsfinal där de helt sonika åkt ut. Den här turneringen liknar väldigt mycket de VM-turneringarna där de har gått väldigt starkt. Så ja, det är upp till bevis nu för den här landslaget, känns det som. Om de har potentialen att nå längre än vad deras föregångare gjort.
Nu har de dock hemmaplan också. Där som sagt är de väldigt starka med en förlust på 50 år, vilket är ju ganska bra.
Ja, men klar övervikt i Brasilien.
Ja, det är väl lika klar övervikt i Spanien mot Italien som på torsdag också, antar
jag. Ja, det är ju faktiskt. Jag säger så mycket som 90-10. Jag är väldigt skeptisk att Italien kan rubba Spanien med tanke på hur starka Spanien har varit och med tanke på det miserabla försvarsspel Italien visar upp och de facto att Balotelli saknas.
Jag säger ändå 75-25 till Spanien. Jag tror att Italien, vi såg ju mot tyskarna i EM exempelvis, då gick de in och gjorde en otrolig match, var som allra bäst när det gällde. Och jag känner på mig att det kan bli svårt för Spanien, det kan bli tajt. Jag tror inte på någon målkalas den här gången. Jag tror Italien har täppt till defensiven, så jag säger 75-25 till Spanien.
Mm.
Där. Vi får hoppas på att det blir matcher till att börja med, för att Brasilien och Uruguay riktas bli uppskjuten på grund av oroligheterna som pågår runt om, demonstrationerna som pågår helt enkelt. Så vi får hoppas att det blir match överhuvudtaget också. Och sen på torsdag då, som sagt, Spanien-Italien klockan 21.00 på SVT 1. Och om vi håller oss kvar lite grann i Italien till viss del, så ska vi gå igenom dagens andra stora fotbollshändelse. Nämligen att Carlo Ancelotti blev klar till slut för Real Madrid. Och att Laurent Blanc tog över Paris Saint-Germain. Den franska legendaren. Jag var troende här, Hannes. Vilket, till börja med, hur ser du på bitet var för sig då, helt enkelt? Är Ancelotti en bra ersättare för Mourinho? Är Blanc en bra ersättare för Ancelotti?
Ja, inledningsvis så måste jag säga att det är otroligt fort för de här två utnämningarna. Mm. Det ena ledde fram till det andra, kan man säga. Jag har faktiskt ingen aning om vilken tränare som... Ja, det borde rimligtvis bli ju Ancelotti för övrigt som blev klar först i och med att han var tvungen att lämna PSG. I vilket fall, Ancelotti, alltså efter Mourinho, ser jag som en... Ja, jag ser det som intressant om jag säger så. För de skiljer sig väldigt mycket åt, väldigt, både som personer och även som tränare. Ancelotti har ju faktiskt mest hållit sig i Italien, förutom när han har varit till Chelsea och PSG under faktiskt korta perioder. Men det är ju Italien han har huserat, och det kommer bli intressant att se hur han med sin italienska mentalitet och spelidé kommer att ta sig an uppdraget i Real. Om vi kollar på Reals trupp så är det ju väldigt mycket spanska spelare med en viss... ett visst inflytande från både Portugal och Brasilien. Så det är ju... Det är ingen italiensk prägel på laget, om man säger så. Men jag tror att det kan bli... Det kommer bli intressant, så mycket säga. Och jag tror inte att vi kommer få se Adam stå så mycket mer i mål.
Nej, det tror inte jag heller. Det dock kändes som... Om jag hade varit Real Madrid-supporter så hade jag varit lite orolig. Lite orolig, för vi såg när Capello var där. Han vann ju visserligen La Liga, men det räckte inte. Han fick sparken ändå. Ancelotti är väl inte riktigt samma typ, men ändå lite liknande. Men ändå stöpta lite grann i samma skola, de två. Risken finns att det skär sig, kanske inte nödvändigtvis mellan Ancelotti och spelarna, men mellan Ancelotti och ledningen. Och att det lite grann som det var med Mourinho nu, att det sprider en dålig stämning i truppen. Att det blir oroligt och att vi får... Nu är inte Ancelotti lika kontroversiell som Capello, det vet ju även jag. Men att vi får lite... dåliga vibbar, som dåliga signaler som skickas ut, och att det blir den här negativa spiralen som fortsätter igen, helt enkelt. Och det tycker jag är en lite riskabel utnämning därmed. Det hade varit intressantare att se någon som verkligen var helt annorlunda mot de hade provat tidigare. Kanske någon som Jürgen Klopp eller någon liknande hade varit intressant att se i Real Madrid. Nu är han kanske lite för oprövad, men det känns, Ancelotti känns på ett sätt som ett väldigt fegt val, på ett sätt som ett ganska vågat val ändå. Så det är som sagt, som du är inne på, det skulle bli väldigt spännande att se vad det leder.
Mm. Ja, om vi håller oss fast vid jämförelsen med Capello, så Capello fick ju sparken till stor del för att han ansåg spela för tråkigt, precis. Vinna för tråkigt.
Och Ancelotti är väl inte roligare han?
Nej, precis. Nej. Om vi kollar på hur han vann ligan med PSG, så var det ju organisation och rätt mycket spelvändningar som låg till grund för den segern. Jag tycker också att Ancelotti är en rätt så skön tränare. Han kanske inte ser så rolig ut, men han är ju faktiskt ganska så frispråkig under ytan. Så jag tror det kan bli underhållning i alla fall med honom i Real. Det brukar visserligen vara underhållning kring Real Madrid.
Ja, det är alltid någonting, känns det som händer. Ja. Men om vi jämför honom med en som Laurent Blanc, som nu ersätter Paris. Ancelotti var där under de två sina säsongerna och gjort det. Eller inte riktigt två säsonger, men han har gjort det väldigt bra nu och vann ju ligatiteln och tog dem långt i Champions League. Är Laurent Blanc verkligen rätt man att föra klubben vidare därifrån och ta klubben till nästa steg? Det känns väl lite tveksamt.
Ja, jag tror det syftar på att han är ganska så orutinerad. Och det är klart han är det, men samtidigt så tycker jag gillar unga tränare, jag gillar nya idéer, och jag tycker inte att det är ett argument som borde vara så slagkraftigt som folk vill göra det till. Han har trots allt varit i Bordeaux i så mycket som tre säsonger. Gjorde väldigt bra ifrån sig där. Han har spenderat 2 år i franska landslaget. Härdat där, kan man säga, med alla de intriger och pajasfasoner som spelarna bjuder på. Så jag känner att han har en väldigt... Han har väldigt stor aura kring sig och han är en riktig ledare för djur. Så jag tror att Har han de taktiska egenskaperna, vilket jag är tämligen säker på att han har, med tanke på hur klok han som spelare, så tror jag att det kan bli riktigt bra här. Dock så är ju frågan hur långsiktig plan det här är från PSG sida. Det är många som talar om att de siktar in sig på Wenger om en eller två år, att Blanc endast är en lösning fram till dess. Ja, det kan ju, om du sa att det kan sprida sig en oro i Real ut med Ancelottis problem med styrelsen, så kan ju det här bli ett problem för PSG, att det hela tiden kommer nya rykten om att Blanc endast kommer att stanna kvar ett år eller två år i väntan på Wenger, och det är något som skulle kunna ställa till en problem, tror jag.
Ja, och sen också efter EM avgick han ju rätt snabbt för att han inte klarade av, han kände att han inte klarade av de här töntiga stjärnorna som betedde sig som idioter i ännu ett mästerskap. Det är intriger, och det finns ju ganska många starka viljor även i Paris, eller i PSG då. Så frågan är ju om han kan hantera dem bättre än man kunde hantera. Nu säger inte att det var hans fel under EM förstås, men är han mogen att ha den uppgiften att hantera alla de stjärnor som finns i PSG då? Det är ganska stor skillnad på det både då han var i då med det PSG som finns nu. Så att det är ju, ja, det ska bli väldigt intressant att se. Men om vi bara drar lite kort, vilket lag ser du som vinnare i den här övergången? Är det ändå Real Madrid som får en bättre tränare än det de hade innan med Mourinho?
De får en tränare som är mer rutinerad än Mourinho, men som samtidigt kanske inte lika karismatisk som Mourinho. Samtidigt som PSG får
en... Det är väl både på gott och ont, får man säga.
Ja, det är ju både på gott och ont. PSG får en tränare som är ung, som är frän, som är fräsch och antagligen kommer ha rätt många nya idéer. Kontra Ancelotti som var rätt så... Under tiden i PSG så tycker jag att han var ganska så grå och tråkig. Och det kändes inte som att han ville vara där ens faktiskt. Men jag ser väl inte som att egentligen som att båda klubbarna är ju vinnare, med tanke på att Ancelotti vill ju inte vara kvar i PSG. Det såg man under våren. Han var inte särskilt, det såg inte ut som att han var engagerad ens. Visserligen är det hans stil normalt, men jag tror han såg inte ut att trypa, samtidigt som det var totalt kaos i Real. Och oavsett vem som hade tagit över som Mourinho kaoset, så hade det blivit lugnare än vad det var under våren.
Jo, jag tror att Ancelottis luft gick ur lite grann när de åkte ur Champions League. Jag tror att då han kände att nu vill inte han vara kvar längre, helt enkelt.
Så ja, men kort sagt så är ju båda klubbarna vinnare. Men jag tror ändå att jag fick ändå ut PSG som den största vinnaren. För jag tror att Laurent Blanc kan bli en riktig succé. Om han får det förtroende som han behöver få. Och om truppen sluter upp kring honom istället för att splittras. Som den franska truppen exempelvis gjorde. Så, och om man kan hålla koll på stjärnorna och deras egon, vilket jag tror att han kan, med tanke på att han är en ledare från grunden. Så.
En grej som jag kom på nu faktiskt i skrivande stund, som man brukar säga, är ju att en intervju som Johan Frändén gjorde med honom inför EM, så vägrade han ju uttala Zlatans namn inför matchen mot Sverige, utan han kallade honom för, var det Sottland eller något liknande. Får se om han har koll på det, eller om Zlatan kommer ihåg det där maktdemonstrationen från Blanan. Ja. Försökte visa vem som egentligen bestämde. Men det kanske är, drar lite för långt. Vi går vidare till en annan skön profil. En väldigt snabb övergång. För nu är det ju nämligen dags att kika på vad den gode danska Niklas Benten har för sig i veckan. Och det har ju fortfarande inte bestämt vilken klubb han ska spela för nästa säsong. För det blir orolig om man kommer få några kontrakt överhuvudtaget.
Han påstår att det är fem klubbar som drar om.
Precis, och den enda klubben som har sagt att han verkligen har lagt ett bud är Eintracht Frankfurt. Och det var närmare en vecka sedan som de bekräftade det här. Och det har inte hänt mer sedan dess. Så frågan är ju var bollen ligger någonstans. Om den ligger hos Frankfurt eller om den ligger hos Arsenal. Eller om den ligger hos Bentner själv. Att han är kylig och väntar in.
Jag tror att Bentner tycker nog att bollen alltid ligger vid hans fot. I alla fall vad han vill. Ja. Men Frankfurt är ju, låter inte mycket för världen. Men de kommer trots allt väldigt bra till i Bundesliga-säsongen som var.
Väldigt bra säsong.
Precis, och det är ju, tyska ligan är ju en rimlig liga för stora och starka Bentner.
Ja, och som vi har varit inne på, många danskar söker sig dit.
Precis.
Men just nu har han sökt sig en helt annanstans, Bentner, för nu är han på semester här. Tagit lite skön sommarledighet, det har ju varit jobbig säsong, han har ju spelat säkert 8 matcher då var det. Så han är värd lite semester. Mm. Och då har han lagt ut diverse bilder på Instagram och skrivit på Twitter att han inte förstår kritiken mot honom för att han har helt enkelt rökt på, kort och gott. Och han har även lagt upp en bild på det på Instagram där han och hans flickvän ligger i en bekväm säng och har rökt lite vattenpipa och verkar ha det allmänt trevligt. Det har växt lite kritik mot Bentner för att han inte ses som en bra förebild, och det är väl egentligen ingenting nytt. Men det har växt kritik och han har svarat på det genom att säga att de har bara kul och att det är så livet är.
Det var en väntad Bentner-replik.
Verkligen. Sen har han nämligen skrivit lite kryptiskt under gårdagen här att han sitter vid poolen med stora beslut att ta och att han tror att hans framtid ändå ser ljus ut. Mm. Ja, vi får väl se. Han gräver i sin grav djupare och djupare i Danmark i alla fall. Frågan är väl om han kommer komma tillbaka till danska landslaget någon gång. Det känns väl så att han skärt sig ganska rejält där mellan dels Danmark och Morten Olsen, nu kommer han i sig avgå, men även mellan Bentner och danska folket. Så att, får se. Om det finns någon framtid för honom i Danmark helt enkelt.
Ja, om vi talar om att vara show kring Real Madrid, så är det en ständig show kring Bentner.
Exakt, Circus Bentner.
Mm. Den rullar vidare.
Den gör ju det. Och det gör väl vi också då. Det var en väldigt, väldigt skön övergång du gav mig där, Hannes. Ja, vi rullar vidare och kikar fram.
Jag dukade upp för.
Ja, precis. Kika framåt mot veckan här. Kolla lite vad det trevliga matcher som pågår utöver Confederations Cup. Och då är det speciellt en intressant match på torsdag kväll i Allsvenskan på Olympia.
Mm. Mm. Det stämmer bra. Det är Helsingborg som möter AIK. Helsingborg som ligger tvåa. En poäng bakom IFK, men med två matcher mindre spelade. AIK ligger sjua med lika många matcher som HIF. Och de är hela 8 poäng bakom Göteborg som de alltså gästar. Så det är ju, vill AIK blanda sig in i guldstriden, ha någon chans till att göra det, så måste de vinna den här matchen. Och ja, matchen börjar 19.05, sänds på C More Sport. Och ja, man kan hoppas på ett soligt stormöte på Olympia helt enkelt.
Ja, verkligen. Och det känns som att det är lite måste-match för AIK om de ska ha någonting med guldstriden att göra.
Det är det sannolikt.
Ja. Och sen även i Allsvenskan på söndag har vi ju en, om det var ett känslosamt avsked på helgen med Kennedy Bacchus Jodlus avslutande mål på Söderstadion, så är det ju öppnar vi för en liknande avslutning nu på Stockholmsstadion. För där möter ju Djurgården Öster på söndag klockan 17:30 på kanal, eller Simon Sport som det heter numera. Det känns som att det är en ganska speciell match också.
Det blir det. Även om Djurgårdens band till stadion kanske inte är lika starkt. Nej. Eller är inte lika starkt som Hammarby till Söderstadion.
Precis.
Det blir i alla fall ett känslosamt farväl. Och det är ju, som jag var inne på tidigare, men det tog sig upp i pass synd och skam att klubbar med så här, ja, kulturmärkta och allmänt perfekta arenor flyttar till nya skrytbyggen som jag inte förstår själva syftet med.
Nej, och som du säger där också, så är det ju själva flytten i sig kanske inte lika jobbig för Djurgården, men arenan de flyttar till är ju betydligt jobbigare i och med att de ska spela på Söder nu. Ja. På dela arenan med Hammarby, och det är väl inte det som Djurgårdsfansen skulle föredra, om man säger så.
Nej, det skulle jag inte föredra om jag var ett Djurgårdsfan. Mm. Men ja, det är ju så det blir nu när de bygger nya arenor.
Ja, och om Kennedy Bacchus Jogli var den perfekta avskedsmålskytten mot Söderstadion, så var väl alla Djurgårdare hoppas på att Andreas Johansson gör sista målet på Stockholmsstadion, för han är väl den största Djurgårdsikonen som spelar i klubben idag, helt enkelt.
Mm. Ja, det vore ett fint avsked.
Mm. Och sen på söndag kväll har vi förstås finalen i Confederations Cup klockan 23.00 på ettan. Och då är det väl förmodligen Brasilien, Spanien. Det är väl en liten försmak på nästa års VM-final, kan vi tänka oss.
Ja, och vi har ju även en bronsmatch som ska spelas 6 timmar före det.
Vilket är ju helt obegripligt att de i sig har en bronsmatch på den här nivån. Men det är en annan historia.
Mm, det är en annan femma som det heter.
Precis. Har vi någonting mer att tillägga? Det känns väl som att det är ganska klara nu, va? Just när det gäller de här punkterna. Eller har du någon sista kommentar?
Nej, jag tycker att vi har fått med det mesta ikväll. Trots Simons frånvaro.
Ja, verkligen, verkligen. Men vi har ju alltid ett stående inslag som avslutar podden med, och som har varit lite till och från avslutet. Men innan vi säger tack och godnatt för ikväll, så kan jag faktiskt glädjer mig att det kommer en krönika av Hannes Veldin. Men jag säger till vidare tack och godnatt och tackar för att ni lyssnar.
En av vår tids mest återkommande lögner är att fotboll och politik är åtskilda. Krönikörer försöker måla upp fotbollen som en frizon från politiska influenser. Supportrar pekar på fotbollen som ett exempel på att allt inte behöver styras av regeringsmän. Fotbollspampar säger dagarna igen att fotbollen handlar om glädje och inte om statskonst. Men alla dessa människor har fel. Alla dessa människor ingår i ett system där fotbollen allt mer byråkratiseras. För fotbollen är en av de platser där politik och medborgare möts mest frekvent. Från historiens första spark har politiker, partier och regeringar försökt att både kontrollera och dra nytta av fotbollen. Idag är det osannolikt att se en VM-match utan en mängd stater representanter på hedersläktarna. Fotbollen är en scen för politikerna att vinna röster och öka sitt inflytande. En statsminister som går på en landskamp visar att han är en man av folket. Det är genom det som man vinner val. Fotbollen har alltid varit en politisk angelägenhet. Att hävda något annat vore enbart dumt. Nu när den smått mytiska Silvio Berlusconi dömts till fängelse i 7 år är det inte bara en politisk fråga. För vid sidan av sin politiska karriär har den före detta premiärministern varit AC Milans president sedan 1986. Inte sällan har Berlusconi använt Milan som sitt redskap för att vinna folkets röster. Inte sällan har Berlusconi dragit Milan i smutsen. Gårdagens fängelsestraff på Milans president är något som skakar om en hel fotbollsklubb. Men Berlusconi är långt ifrån ensam med att fiffla runt med en fotbollsklubb. Alla de oligarker och företag som det senaste decenniet investerat i klubbar har gjort det för en politisk sak. De har sett ett marknadsmässigt värde i det. Precis som alla FIFA-pampar och EFA-bossar och nationella förbundsmän sett ett värde i att kombinera sin politiska karriär med en tjänst i fotbollens namn. Det finns helt enkelt väldigt mycket inom fotbollen som styrs utifrån politiken. För det var inte den fotbollsrelaterade rivaliteten som fick USA och Iran att arrangera en föreningsceremoni under VM 1908. Och det var inte Carlo Ancelottis stora längtan efter Fernando Torres som fick Chelsea att värva spanjoren för 500 miljoner våren 2011. Det var inte heller för sin enorma passion och rika fotbollshistoria som Qatar utsågs till värdnation för VM 2022. Gemensamt för alla dessa beslut är att de fattats utifrån politiska grunder. Fotboll och politik är utan tvekan sammankopplat. Många av de beslut som fattas inom fotbollens ramar har tydliga politiska drag. Men ska vi lägga oss ner och gråta för detta? Det tycker jag verkligen inte. För fotbollen är världens största fenomen och den speglar världen på ett unikt sätt. Att politiken därför en del av fotbollen är sunt. Det bevisar nämligen att fotbollen är stor nog att rymma allt på det här jordklotet. Tack och god natt.